Titeln på den här serien är, som Dan har sagt, är protesten över. Och jag tror inte att någon kanske har kunnat undvika att se att vi har haft besök här i Malmö och i Skåne och i Lund utav påven Franciscus. Och man kan ju ställa sig frågan, varför kommer han hit? Vad är syftet? Jag var faktiskt själv där igår på Malmö Arena och såg när de olika personerna var där för att enas och fira den här gemensamma gudstjänsten tillsammans. Verkar vi ha problem med ljud här. Jag ska försöka stå stilla här. Vad är syftet med det här? Enligt dagen så står det så här då. En katolsk påve kommer till det nordliga protestantfästet för att tillsammans med världens lutherska kyrkor högtidlighålla minnet av reformationen, massuppropet och massflykten från den katolska kyrkan. Och han gör det för att besegla en gemensam önskan om enhet mellan kristna. Syftet med att han kommer hit är helt enkelt för att försöka uppnå en större enhet bland lutheraner och katoliker främst. Det var ju så att reformationen var någonting som började för snart 500 år sedan, som var en stor splittring, orsakade en stor splittring mellan lutherska kyrkan och katolska kyrkan. Och vi ska titta lite mer på historien om vad som hände där. Påven Franciscus skrev tillsammans med ledaren för Lutherska världsförbundet på en deklaration också. Det här är inte den, men tidigare så talade de om det här. I Washington Post så stod det att i torsdags så uppmanade påven Franciscus lutheranerna att lägga åt sidan läromässiga skillnader och arbeta med katoliker för att ta hand om de fattiga, sjuka och flyktingar. I det att han presenterade sin vision om större gemenskap innan hans besök till Sverige senare denna månad. Så de skrev under en deklaration om att vi ska försöka betona inte det som skiljer oss men det som enar oss. Och det här är en del i den strävan av att till slut nå fram till målet om att kunna fira nattvard tillsammans. Det är syftet, det uttryckliga målet med dessa möten som hålls. Och då kan vi undra oss vad som har hänt. Är det här slutet på reformationen? Det är många som menar det. Här är några präster och biskopar från Svenska kyrkan som säger så här, att i vår tid så har det fallit nytt ljus över de gamla stridsfrågorna på lutherskt håll. På lutherskt håll har vi återupptäckt mycket av den stora kyrkliga traditionen. På romersk-katolskt håll har andra Vatikankonciliets reformer inneburit att våra kyrkor förs närmare varandra. En fördjupad ekumenisk dialog och den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelse mellan Lutherska världsförbundet och romersk-katolska kyrkan 1999 gör att tiden för en återförening har kommit efter århundraden av splittring. Reformationen är en viktig men avslutad del av kyrkohistorien, säger dessa präster. Så det finns stora åsikter och tunga åsikter runt om i vår värld om att reformationen är ett avslutat kapitel. Det är någonting som vi nu kan lägga bakom oss och fortsätta framåt i enhet. Och det låter väldigt positivt och fint. Och visst är det bra med enhet. Visst är det bra med att sträva efter enheten. Och det är det vi kommer titta på idag. Är det så att protesten är över? Har reformationen uppnått sitt mål? Har den blivit överflödig? Eller finns det fortfarande utrymme för en protest? De sakerna kommer vi att studera här idag. Mötet idag heter Nåden Alena. Och de av er som är bekanta med historien, ni känner till att det var ett av slagorden i reformationen. Nåden Alena. Att vi är frälsta inte genom gärningar utan genom nåden. Så vi ska titta på det idag, och innan vi går in på det här budskapet så har jag en vana. Jag är personligen kristen och jag tror att vår förståelse för Guds ord beror på vår förmåga att, eller beror inte på vår intelligens eller så, utan det beror på den helige andes närvaro. Så jag skulle vilja be om att Gud ska vara här med oss. Och om du vill så får du gärna böja ditt huvud och vara med i det att jag knäböjer här. Kära himmelske Fader, vi kommer inför dig och vi tackar dig för att vi får studera ditt ord. Och vi ber, Herre, att du ska tala till oss i det att vi tittar på det här ämnet. I Jesu namn. Amen. Martin Luther var reformationens stora förkämpe. Han som satte igång den här revolutionen, om man vill uttrycka sig så. Det kanske inte var det i bokstavlig bemärkelse, men i alla fall andligt talat så var det det på många sätt. Martin Luther, han växte upp i ett tyskt katolskt hem. Och han levde i ett väldigt fattigt hem. Hans föräldrar, som ni ser på bild här, var väldigt strikta med honom. Och han blev ofta slagen utav dem. Han försökte hela tiden att uppnå sina föräldrars godkännande på många sätt under sin uppväxt. Fadern hade stora förhoppningar om sin son Martin, att han skulle bli jurist. Och med det här i åtanke så skickades han så småningom till Erfurt på 1500-talet, i början på 1500-talet. Och där så studerade han juridik och han fick både en bachelor och en masters i det här. Och han var mycket begåvad och mycket lovande för allmänheten som såg honom i det här. Men någonting hände också under de här studierna. Han upptäckte att han upptäckte under sina studier en bibel i biblioteket där. Och en sådan hade han aldrig sett förut. Och han tyckte det här var en väldigt spännande bok som han ville veta mer om. Och han öppnade den här boken och han började att läsa i den. Visst, han hade hört prästen predika ifrån evangelierna ibland och så där, men han hade aldrig läst den för sig själv. Så när han började att göra det här så började han känna att han inte riktigt var rättfärdig. Han kände en skuld över den synd som han hade i sitt liv. Och han började fundera på hur ska jag kunna bli av med den här syndaskulden? Vad ska jag göra för att kunna bli rättfärdig inför Gud? Och här börjar kampen som Luther hade under en lång tid. Vid ett tillfälle, år 1505, så hamnade Martin Luther i en storm, i ett åskväder. Och han fruktade för sitt eget liv under den här tiden. Så stark var stormen att han tänkte att nu har hans sista stund kommit. Och i en desperation så föll han ner på sina knän. Och han ropade så som många trogna katoliker gjorde vid den tiden på ett helgon som skulle hjälpa dem. Och han ropade på Sankta Anna. Sankta Anna, det var Jesus mormor. Och han sa, hjälp mig Sankta Anna, jag ska bli munk. Med andra ord, om du hjälper mig, om jag överlever det här så lovar jag att bli munk. Han kände att nu, om han dog i det där tillfället, då skulle han hamna i helvetet. Det var hans förståelse. För han kände sig inte ren inför Gud. Och i den desperationen så avlade han det här löftet. Martin Luther överlevde. Och han höll sitt löfte också. Han blev munk. Och han blev en mycket hängiven munk i Augustinerorden. I den katolska kyrkan så var det nämligen så att man kunde, eller att många olika gärningar var saker som faktiskt bidrog till syndernas förlåtelse. Så Martin Luther kände att han hade många synder. Och därför så kände han att jag behöver göra en hel del olika saker för att kunna få den här förlåtelsen för synden. I den katolska kyrkans katekes så står det så här. Läsning ur den heliga skrift, tidegärden, det är alltså böner vid vissa tidpunkter, och Fader vår. Varje uppriktig gudstjänsthandling eller fromhetsgärning återupplivar omvändelsens och botens ande och medverkar till våra synders förlåtelse. Så på ett eller annat sätt så kan man, alltså enligt det här, få medverka till sina synders förlåtelse genom de olika gärningarna som man gör. Så det här började Martin Luther att göra mycket hängivet. Och han gick längre än någon annan munk hade gjort. Det här var Martin Luthers tro, att jag kan göra det på det här sättet. Och han blev mycket hängiven. Han skrev senare på det här sättet. Jag var verkligen en from munk och jag iakttog ordensreglerna strängare än jag kan beskriva. Och han säger, om en munk någonsin kunnat komma till himlen med hjälp av munkgärningar så skulle jag utan tvivel vara berättigad till det. Han sov ute i snön under nätterna ibland. Han piskade sig själv med piskor för att försöka att stävja det syndiga begäret som var inne i honom. Och att plåga sig själv för att på något sätt försöka tvinga bort de här syndiga benägenheterna inom sig. Han var uppe på, han iakttog mycket stränga fastor. Han vakade hela nätterna för att be om att Gud skulle förlåta honom för hans synder. Men trots all den här kampen så kände han ingen samvetsfrid. Han säger att hade jag fortsatt på detta sätt mycket längre skulle jag säkert ha plågat mig till döds. Och han medgav att troligtvis så fick han men för resten av livet på grund av den stränga gärningarna som han utsatte sig för. Men hur mycket han än försökte med det här så fick han inte den friden som han sökte efter. Han jagade efter den här samvetsfriden. Men ändå så kände han syndaskulden att den var kvar. I ett försök att verkligen befria sig från det här så fick han en uppmuntran att åka till Rom. Han fick en möjlighet att göra en pilgrimsfärd. Och pilgrimsfärder var också en sådan sak som faktiskt kunde enligt den katolska kyrkan bidra till syndernas förlåtelse också. Så Martin Luther började 1512. Han påbörjade en resa till Rom med stor vördnad. Och han gick hela den sträckan och kom fram till Rom och såg staden med en djup vördnad. Han sa så här, heliga Rom, jag hälsar dig, när han såg staden. Han hade stora förväntningar. Nu skulle han komma till den här heliga staden, den heliga platsen där alla helgon som man hade läst om, eller många av de helgonen hade varit. Där påven själv bodde. Men när Martin Luther kom dit så blev han tyvärr besviken. För han såg att det här var inte den här fromma platsen som han hade tänkt sig. Han såg att personer begick de mest fruktansvärda synderna och hädelserna mitt i den här staden. Och även prästerna var inblandade i det här. Och vid det här laget så var även påven själv inblandad i en del av dessa saker. Och han blev förskräckt. Men påven var ju ändå Kristus representant på jorden. Och han hade berättat, påven hade sagt att om man gör vissa saker så skulle man kunna få den här synden, förlåtelse för sina synder. En av de sakerna som man skulle göra var att krypa upp på den här trappan. Här är Pilatus trappan i Rom som påstås vara den trappa som Jesus gick nerför när han hade stått inför Pilatus. Och hans blod hade droppat på den efter att han hade blivit piskad och slagen. Och sen hade den på ett mirakulöst sätt transporterats från Jerusalem till Rom, där den nu står idag. Och påven hade sagt att den person som kryper upp för sina, eller på sina knän upp för den här trappan och säger vissa ord för varje steg, säger vissa böner, de skulle få förlåtelse för sina synder. En avlat som det kallades. Och i det att Martin Luther håller på att krypa upp för den här trappen, så kommer en tanke in i hans sinne som han har hört förut, men det har aldrig riktigt slagit honom. Och det är den här texten ifrån Romarbrevet kapitel 1 och vers 17. Det står att den rättfärdige ska leva genom tro. Det var en inre röst som talade, som han säger, som åskans stämma till honom. Och han reste sig upp. Och skamset och skräckslaget så skyndade han sig bort ifrån den här platsen. För han insåg att det är genom tro som en människa blir rättfärdig. Och inte genom sina gärningar. Och det här förskräckte honom. Att tänka att han hade försökt göra det som han egentligen inte kunde åstadkomma genom sina egna gärningar. Och den här texten förlorade aldrig sitt intryck på Martin Luther under hela den tiden som han levde efter det här. Han började studera vidare när han kom tillbaka ifrån Rom. Och han la undan andra traditionella skrifter och började att läsa Bibeln. Han läste också andra personer tidigare, som hade funnits tidigare, som hade haft liknande åsikter om att vi blir rättfärdiga genom tro. Till exempel Johan Hus och Wycliffe och andra personer. Och han upptäckte när han läste Bibeln dessa otroliga ord. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Det här var ett nytt koncept på ett sätt för Martin Luther. Visst, han hade läst de här texterna förut när han hade läst Bibeln. Och han trodde ju på hela Bibeln. Men det är en sak att tro på någonting teoretiskt, en annan sak att leva som det, eller hur? Och Martin Luther insåg med full kraft vad de här orden betydde. I Efesierbrevet så skriver Paulus så här också: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och de här texterna fick ett nytt liv för honom. Han hade förlitat sig på sina goda gärningar för att få samvetsfrid, för att få förlåtelse för sina synder. Men i Jesaja till exempel så står det så här att vi är alla orena och alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. En fråga, är de rättfärdiga gärningarna, är det de onda gärningarna eller de goda gärningarna? De goda gärningarna, eller hur? Här så står det att inte ens i Guds ögon, oavsett hur många goda gärningar vi gör, så har de inget värde i att förlåta våra tidigare synder. Och det här är kanske chockerande för vissa. Det var chockerande för Martin när han upptäckte det här. För han tänkte ju som så, att om en person lever ett ganska bra liv, lever ett mycket fromt och gott liv, så är de försäkrade om frälsningen. Bibeln säger nej. Inte ens dina goda gärningar kan gottgöra för dina synder. Hur ska vi då kunna bli räddade? Det känns omöjligt, och det är omöjligt för oss själva, insåg Martin. Han läste vidare i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen. Nu, vad var det som var omöjligt för lagen? Jo, det som var omöjligt för lagen var att göra människan rättfärdig. Oavsett hur många goda gärningar, hur många laggärningar man försökte göra, så kunde man inte bli rättfärdig. Men det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det hade Martin Luther själv fått uppleva. Han hade försökt tvinga sin kötsliga natur för att inte begå de här synderna, men han hade inte klarat av det. Men det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Jesaja säger så här, han var genomborrad, om en profetia om Messias, om Jesus. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Så alla de här syndaskulderna som han bar, som Martin bar, som alla människor har burit, kanske du bär på någonting här ikväll. Det är någonting som vi kan lägga på Jesus. Jesus bar dem på korset. Han tog dem på sig. Och han fick det straff som synden förtjänar. Och därigenom så kunde vi förklaras rättfärdiga genom tro. En av de kändaste texterna i Bibeln säger: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Guds kärlek motiverade honom till det här. Han sände sin son för att var och en som, inte som gör en massa goda gärningar, eller hur? Utan var och en som tror på honom inte ska gå förlorad eller gå under utan ha evigt liv. Evigt liv var en gåva ifrån Gud. Och det här var revolutionerande. En gåva är någonting som man tar emot. Det är ingenting man måste förtjäna, eller hur? Om jag ska ge en gåva till någon, låt säga att jag ska ge en gåva till min fru, och jag håller på att paketera en present åt henne här. Vad kommer jag göra då? Kommer jag säga till henne så här att jag ska ge dig en gåva här. Men innan du får den här så måste du betala mig för den. Det är lite konstigt, eller hur? Då är det inte en gåva, då är det någonting man köper. Då är det en vara. Men det eviga livet är inte en vara som kan köpas eller säljas. Det är ingenting som man kan förtjäna. Det är ingenting som, om jag sa till min fru att om du gör disken, om du städar huset, om du gör de här sakerna, då ska du få en gåva. Det är inte riktigt en gåva. Det är någonting som hon förtjänar i så fall. Hon arbetar sig till. Men en fri gåva, det är någonting som man inte kan arbeta sig till. Som man inte kan köpa för pengar. Och det är vad frälsningen är för något. En gratis gåva. Den som tror. Vad innebär det då? Martin Luther tänkte ju också så här att okej, det är sant genom tro. Men för att kunna ha den här frälsande tron, jag känner att jag inte har den inom mig. Och kanske måste jag göra en massa goda gärningar. Jag måste gå i kyrkan ett visst antal gånger. Jag måste göra de här och de här bitarna för att kunna få den här sanna tron inom mig så att jag kan bli frälst. Hänger ni med? Det är lite en sån tanke som många kanske kan ha. Att om jag arbetar upp den här tron, då kan jag bli frälst genom tro förstås. Men det är inte vad den här texten handlar om egentligen. Faktum är, vad är tron för någonting? En av mina favoritförfattare, en kristen författarinna, skriver i en bok om vad tron handlar om. Det står att genom tron tar vi emot Guds nåd. Men tron är inte vår frälsare. den ger ingen fördel. Så det handlar inte om kvaliteten på tron. Det handlar inte om hur pass bra tro jag har i den bemärkelsen. Utan det handlar om, det är inte tron som i sig själv är vår frälsare. Den ger ingen fördel. Tron är den hand med vilken vi griper tag i Kristus och tillägnar oss hans förtjänst. Botemedlet mot synd. Och den här författarinnan säger att vi kan inte ens omvända oss utan Guds andes hjälp. Omvändelsen kommer från Gud i lika hög grad som förlåtelsen för synd. Så vi kan inte ens omvända oss i oss själva. Faktum är att Bibeln säger att omvändelsen är en gåva den också. Hesekiel 36:26 säger att jag, Gud talar här och han säger jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det här är omvändelsen, det nya hjärtat. Det är ingenting som du och jag kan förändra. Du kan inte förändra ditt hjärta. Du kan inte utav dig själv ge hjärtats hängivenhet åt Gud. Men det du kan göra är att välja att ge ditt hjärta till Jesus. Du kan tillåta Guds ande att få inflytande över dig. Ta emot den här fria gåvan som Gud erbjuder. Och det är någonting som varje människa kan göra. Ordspråksboken 23:26 säger min son, eller min dotter om du så vill. Ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Här är enkelheten i det kristna budskapet. Ingenting som du behöver förtjäna, utan du behöver bara släppa taget. Lämna dig till Gud och han kommer att göra arbetet åt dig, genom dig. Hur ska vi få del av den här gåvan? Helt enkelt genom att ta emot det. Johannes evangeliet 1:12 säger att alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Det handlar om en förtröstan förstås. Jag måste tro att Gud existerar. Den här tron, det är inte bara en intellektuell tro. Det var en man som hette Blondin. Som var lindansare. Och han gick över mycket farliga ställen. En gång så gick han över ett Niagarafallet. Han spände en lina över Niagarafallet. Och han tog och gick från ena änden till den andra. Folket där, de var helt, de jublade. De tyckte det här var så spännande att se vad han höll på att göra. Och alla trodde på honom. Sen så, han tog upp en skottkärra. Han gjorde massa underliga saker. Han tog faktiskt en bärbar spis med sig på den här linan. Och han ställde den där och stekte ägg mitt över Niagarafallet. Han gjorde otroliga saker. Och folket applåderade och folket jublade. Och sen vid ett tillfälle så tog han en skottkärra. Han la en säck potatis i den här skottkärran. Och så körde han över Niagarafallet med den. Och sen så körde han tillbaka igen. Och sen så ställde han en fråga till publiken. Folket, de jublade, de applåderade. Men så frågade han publiken. Hur många av er tror att jag kan ha en människa i den här skottkärran och köra den över Niagarafallet och tillbaka? Ah, vi tror på dig, sa de allihopa. Visst, det här klarar du. Absolut tror vi på dig. Och så sa han, vad bra. Hoppa i skottkärran då. Har vi någon frivillig? Och det sägs att han fick ingen frivillig. Förutom hans mor som till slut gick med på det. Trodde de här personerna verkligen att han kunde göra det? De var ju så säkra. De försäkrade sig om att de trodde det. Men de litade inte riktigt på det. Eller hur? Och lite så är det med vår tro på Gud. Det handlar inte bara om en intellektuell övertygelse om att Gud existerar. Men det handlar om en förtröstan. Att ta emot det här. Alla de som tar emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. I Uppenbarelseboken så finner vi en bild där Jesus säger att han står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus tvingar sig inte på oss. Han tvingar oss inte att ta emot den här gåvan, men han erbjuder den gratis. Vi behöver öppna dörren, vi behöver ta emot Jesus i vårt hjärta. Och då kommer han att förändra vårt hjärta. Han kommer att göra det som du och jag inte klarade av att göra i våra egna, i vår egen kraft. Vilken befrielse. Vilken otrolig, det här är evangeliet, mina vänner. Det här är kärnan i det som Martin Luther upptäckte. Och det som gav honom sen också frid. Därför säger jag er att allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert, säger Jesus. När vi ber om syndens förlåtelse, vi kommer till Gud, vi tar emot det. Och så ber vi att han ska förlåta oss, då måste vi tro att han har gjort det. Oavsett om vi känner oss förlåtna eller inte. Och när vi tror det, när vi kan lita på det, så blir det en verklighet. Martin Luther upptäckte att det fanns inget annat sätt att nå den här frälsningen än genom Jesus Kristus. Apostlagärningarna säger att Jesus är stenen som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Som katolik så hade Luther litat på Sankt Anna och andra helgon. Han hade litat på Maria. Andra personer som skulle rädda honom. Nu förstod han att det är bara en som kan rädda mig. Och det är Jesus Kristus. Gud är en, står det i 1 Timoteus 2:5. Och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Oavsett hur många helgon och sånt det fanns så kunde de inte hjälpa. Utan endast Jesus kunde rädda honom. Han berättar sen om när han fick frid. Han säger, trots att jag var en helig och felfri munk så var mitt samvete trots allt i stor ångest och vånda. Jag kunde inte uthärda dessa ord, Guds rättfärdighet. Jag hade ingen kärlek till den helige och rättvise guden som straffar syndare. Jag fylldes av en hemlig ilska mot honom, erkänner Martin Luther. Jag hatade honom. Här är ärliga ord från den här munken. Han kände inte att han kunde älska den här guden. Men, säger han, när jag genom Guds ande förstod dessa ord, när jag lärde mig hur syndarens rättfärdiggörelse kommer från vår Herres fria nåd, genom tro, så kände jag mig på nytt född, som en ny människa. Jag gick in genom den öppna dörren till själva Guds paradis. Hädanefter såg jag också på den heliga skrift med nya ögon. Jag läste noga igenom Bibeln. Jag samlade ihop ett stort antal texter som lärde mig om hur Gud verkar. Tidigare hade jag avskytt dessa ord, alltså Guds rättfärdighet, av hela mitt hjärta. Men från den stunden så började jag värdera orden Guds rättfärdighet och älska dem som de vackraste och mest trösterika orden i Bibeln. I sanning blev dessa ord från Sankt Paulus den sanna porten till paradiset. Han upptäckte att det var Guds rättfärdighet som skulle rädda honom. När han tog emot det så blev han förklarad rättfärdig oavsett vilka synder han hade begått. Martin Luther började undervisa om det här. Men hans nya upptäckt, trots att det hade gett honom frid, så satte det honom på kollisionskurs med Rom. Enligt den romerska kyrkan själv så har de makt att förlåta människors synder. Och de säger till och med att Gud själv är skyldig att rätta sig efter sina prästers dom. Och antingen inte förlåta eller förlåta allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Så människan har makten att förlåta synder. Och det här skapade en hel del maktmissbruk, som ni kan förstå. En man som fick i uppdrag av påven att samla in lite extra pengar. Och ja, han hette Tetzel, Johan Tetzel. Och 1517 så reste han till Tyskland. Och han kom in genom portarna där Martin Luther var i Wittenberg. Och sa dessa ord. Att avlat är den mest dyrbara och ädla av Guds gåvor. Kom så ger jag er brev med vilka till och med synderna som du planerar att begå kan förlåtas. Fascinerande, eller hur? Det finns ingen synd så stor att ett avlatsbrev inte förmår förlåta den. Och även om någon skulle häda den heliga jungfrun Maria, Guds moder, låt honom betala, bara han betalar väl, så ska allt bli honom förlåtet. Men än mer, avlatsbreven hjälper inte bara för de levande utan också för de döda. För detta är inte ens omvändelse nödvändig. Fortsatte han. Och sedan så berättar han i stor detalj om vad som hände i skärselden. Kan ni inte höra era föräldrar och era andra vänner som är döda ropa från avgrunden? Vi lider dessa fruktansvärda plågor. En ynklig allmosa skulle befria oss. Du kan ge den och du gör det inte. Dessa ord påverkade befolkningen i Wittenberg väldigt starkt. Och många betalade och köpte dessa avlatsbrev. Hans slogan löd så här. När myntet ut i kistan klingar, sig själen ur skärselden svingar. Så med andra ord, han hade gjort förlåtelsen för synd som någonting som man kan göra eller som man kan köpa för pengar. Det här var ju helt i konflikt med Bibeln. Ja, när Simon Magus ville erbjuda Petrus pengar för Guds gåva så sa han så här. Till fördärvet med dig och dina pengar, du som tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Så det här är inte alls någonting som Bibeln stödde. Trots det så hade det blivit standarden här nu i kyrkan. Det var många som inte tyckte om det, även i den katolska kyrkan. Martin Luther var själv katolik vid det här laget. Och han protesterade mot det här. Han hade ju funnit en förlåtelse som var fri. Och han hade fått den här friden och den spred han till de andra personerna. Och i en protest emot det här så spikade han upp sina 95 teser 1517 på Slottskyrkan. Och reformationen blev ett faktum. Han protesterade mot avlatshandeln och han använde sig också av den nya uppfinningen tryckpressen. Gutenbergs tryckpress. Och 95 teserna blev tryckta i stora upplagor och spreds runt om i Europa. Och det här spreds som en löpeld. Alla ville höra om det här. Alla ville få reda på hur de kunde finna förlåtelse, inte genom pengar utan genom Jesus Kristus. Och det här blev ett. Nåden alena blev en av reformationens fem grundpelare. Här är de som ni ser allihopa. Nåden alena, tron alena, skriften alena som vi kommer titta på imorgon. Kristus alena, Herre åt Gud alena. Nåden alena, tron alena, Kristus alena. De här tre är väldigt nära sammankopplade till varandra. Och det var det som Martin Luther hade upptäckt. Hans 95 teser blev väldigt opopulära dock. Och Martin Luther blev fördömd som en kättare. Påven Leo den X skrev i sin bannbulla. Vi kan därför utan vidare utredning eller fördröjning överlämna honom till sin fördömelse och förtappelse. Som en som de facto är en sann kättare. Med full stränghet i varenda en av de ovanstående bestraffningarna och fördömelserna. Så Luther blev bannlyst på grund av den här protesten som han gjorde emot avlatshandeln bland annat. Men också andra saker som vi kommer att titta på. Men det var 500 år sedan. Nästan. 2016 så skrevs det på den här dokumentet. som var ett steg i den här processen om att förlika sig. Under de här 500 åren så har det utkämpats krig mellan dessa grupper. Det har skett hemska saker, förföljelse och skarpa meningsutbyten. Idag så är man beredd att lägga allt detta bakom sig. Och då måste man ställa frågan, vad är det som har ändrats? För någonting måste uppenbarligen ha ändrats om man säger att man vill förenas igen. Antingen så har katolikerna ändrat sig, eller så har protestanterna ändrat sig, eller så har båda gett efter och kunnat förlikas för att försöka förlikas med varandra. Hur ser det egentligen ut? Vi läste i början om den här gemensamma deklarationen. Jag vill avsluta med att prata lite om det här. Det står i den här deklarationen från 1999. Tillsammans bekänner vi, lutheraner och katoliker, det är av nåd alena genom tron på Kristus frälsningsgärning och inte på grund av någon vår förtjänst som vi accepteras av Gud och mottar den heliga ande som förnyar vårt hjärta och som rustar oss för och kallar oss till goda gärningar. Det här låter ju otroligt bra, eller hur? Dock så finns det en liten parentes som katolikerna har lagt till här. Det står så här att när katoliker säger att människan medverkar i förberedelsen för rättfärdiggörelsen och i mottagandet av den genom att bejaka Guds rättfärdiggörande handlande, så ser de i själva detta personliga bejakandet en verkan av nåden och inte något som människan gör av egen kraft. Så de betonar ändå att människan påverkar på något sätt till sin frälsning, fast det är Gud som verkar genom dem. Det må hända att det här är fina ord, men faktum är om man tittar i deras egen katekes så är avlaten, det som Luther protesterade mot, fortfarande en del utav den katolska läran. Avlaten, står det här i svenska katekesen, är partiell eller fullständig. Det vill säga den kan ge partiell eller fullkomlig befrielse från det timliga straff som hänger ihop med synden. Man kan använda sig av avlaten för sig själv eller låta den komma de avlidna till del. Så Rom har egentligen inte ändrat uppfattning i den här frågan. Man har formulerat sig på ett sätt som låter bra. Men frågan är, vad tror man på och hur agerar man egentligen utifrån detta? En person som menar att protester inte rör över är författaren Stefan Gustafsson. Han skrev så här nu i oktober. För katoliker är besluten vid kyrkomötet i Trient på 1500-talet, som var den katolska kyrkans svar på reformationen, bindande. Inte heller är frågan om rättfärdiggörelse genom tro, trots de klargöranden som gjorts i den gemensamma deklarationen från 1999, på långa vägar löst, menar han. Han säger, påven utlyste i december 2015 ett barmhärtighetens jubelår med erbjudande om just avlat. Det handlar om mer än en enstaka läroformulering. Det handlar om ett sammanhängande system av övertygelser. Läran om avlaten bygger ju på läran att kyrkan som institution förfogar över nåd att dela ut. Och det är det här som är kärnan i Martin Luthers uppror. Eller hans protest, rättare sagt. Att det är inte kyrkan som har makt att dela ut nåd, utan det är Kristus som har makt att dela ut nåd. Du behöver inte gå till en präst för att få förlåtelse för dina synder, utan du kan gå direkt till Jesus Kristus. Den katolska kyrkan har inte ändrat sin ståndpunkt i den frågan. I praktiken. Därför behövs fortfarande den här protesten. Av nåden är ni frälsta genom tron och inte av er själva. Guds gåva är det inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Spelar det någon roll? Är det bara en formulering? Nej. Det här påverkar varje person. Det är genom nåden som vi blir frälsta. Det står, den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Jag vill ställa en personlig fråga till dig idag. Har du livet? Det står den som har sonen har livet. Det står inte den som har kyrkan har livet, nödvändigtvis. Det står inte den som har goda gärningar har livet. Utan det står den som har sonen har livet. Har du livet? Har du tagit emot den nåd som Jesus vill erbjuda dig? Jag hoppas att du vill vara med i den fortsatta protesten, inte bara mot Rom, men mot alla system och tankar som vill försöka upplyfta mänskliga gärningar i rättfärdiggörelsen på bekostnad utav Kristus och hans rättfärdighet. Andrea kommer att sjunga en sång här för oss. Och jag vill att du ställer dig den frågan under den tiden. Ni kan också ta de här lapparna som ni har fått. Och vi kommer ha den här dragningen som vi pratade om. Så fyll i era uppgifter där. Och medan Andrea sjunger. Närmare mig. Och sedan så kommer Dan att avsluta.